Mannen som log av Henning Mankell.
1. Dimman. Den var som ett ljudlöst smygande rovdjur, tänkte han. Jag vänjer mig aldrig vid den. Trots att jag har levt hela mitt liv i Skåne, där dimman ständigt omger människorna med osynlighet. Klockan var 9 på kvällen den 11 oktober 1993. Dimman kom hastigt rullande in från havet. Han satt i bilen på hemväg mot Ystad och hade just passerat Brösarps backar när han körde rakt in i det vita. Rädslan inom honom blev omedelbart mycket stark. Jag är rädd för dimman, tänkte han. Istället borde jag frukta mannen jag just besökt på Farnholms slott. Den vänlige mannen med de skrämmande medarbetarna som alltid diskret ställer sig i bakgrunden där deras ansikten faller i skugga. Jag borde tänka på honom och vad jag nu vet gömmer sig bakom hans vänliga leende och hans oförvitlighet som en medborgare höjd över alla misstankar. Det är honom jag bör vara rädd för, inte dimman som smyger in från Hanöbukten. Nu när jag inser att han inte ens tvekar att döda de människor som kommer i hans väg. Han lät vindrutetorkarna arbeta för att gnida bort fuktigheten på framsidan. Han tyckte inte om att köra bil i mörker. I strålkastarnas reflexer mot vägbanan hade han svårt att urskilja hararna som virvlade förbi framför honom. En enda gång för över 30 år sedan hade han kört på en hare. Det hade varit på vägen mot Tommelilla en tidig vårkväll. Han kunde fortfarande minnas foten som förgäves hade huggit mot bromspedalen, därefter den mjuka dunsen mot plåten. Sen hade han stannat och stigit ur bilen. Haren hade legat på vägen bakom honom och sprattlat med bakbenen. Överkroppen hade varit förlamad. Harens ögon hade oavbrutet betraktat honom. Han hade tvingat sig att leta reda på en sten vid vägrenen och han hade blundat när han slungat den mot harens huvud. Sen hade han skyndat sig tillbaka till bilen utan att se sig om. Han hade aldrig glömt harens ögon och de vilt sprattlande bakbenen. Det var en minnesbild han aldrig hade lyckats göra sig av med. Den återkom ständigt, oftast när han var helt oförberedd. Han försökte skaka av sig olusten. En hare som varit död i 30 år kan förfölja en människa utan att skada, tänkte han. Jag har mer än nog av de levande. Plötsligt märkte han att han oftare än vanligt kastade en blick mot backspegeln. Jag är rädd, tänkte han igen. Först nu inser jag att jag är på flykt. Jag flyr från det jag nu förstår döljer sig bakom murarna på Farnholms slott. Och jag vet att de vet att jag vet. Men hur mycket? Tillräckligt för att de ska bli oroliga för att jag ska bryta den tysthetsed jag en gång avlade som nyutexaminerad advokat. I en avlägsen tid när eden fortfarande innebar en helig förpliktelse. Fruktar de den gamla advokatens samvete? Backspegeln var mörk. Han var ensam i dimman. Om en knapp timme skulle han vara tillbaka i Ystad. Tanken gjorde honom för ett ögonblick lättare till mods. De hade alltså inte följt efter honom. Imorgon skulle han bestämma sig för vad han måste göra. Han skulle tala med sin son som också var hans medarbetare och delägare i advokatbyrån. Det fanns alltid en lösning. Det hade han lärt sig i sitt liv. Det måste finnas en även nu. Han letade i mörkret med handen tills han hittade radion. Bilen fylldes av en mans röst som talade om nya genetiska forskningsrön. Orden strömmade genom hans medvetande utan att fastna. Han såg på klockan. Strax 9:30. I backspegeln var det fortfarande mörkt. Dimman tycktes tätna allt mer. Ändå ökade han försiktigt trycket mot gaspedalen. För varje kilometer han la Farnholms slott bakom sig kände han sig lugnare. Kanske han trots allt ängslades i onödan. Han försökte tvinga sig att tänka alldeles klart. Hur hade det börjat? Ett rutinsamtal på telefonen. En lapp på hans skrivbord där han ombads kontakta en man om ett brådskande affärskontrakt som behövde kollationeras. Namnet hade varit okänt för honom. Men han hade ringt. Ett mindre advokatkontor i en obetydlig svensk stad hade inte råd att avböja kunder osett. Han kunde fortfarande erinra sig rösten i telefonen, verserad, med en uppsvensk dialekt, men samtidigt med den bestämda klangen hos en människa som mätte sitt liv i dyrbar tid. Han hade presenterat sitt ärende, en komplicerad transaktion mellan ett rederi registrerat på Korsika och en serie cementtransporter till Saudiarabien där ett av hans företag fungerade som agent för Skanska. I bakgrunden hade funnits vaga antydningar om en ofantlig moské som skulle byggas i Khamis Mushait. Eller kanske hade det varit universitetet i Jeddah. Några dagar senare.